350 meter över havet ligger Berga by i Sälen. Där går ju starten av den svenska idrottsklassikern Vasaloppet varje år.
Kärleksbombat i sporthuset av dig, Lasse, i avsnitt 215. Dansken, blodbadet, kransen och repet. Nej, som avsnittet hette.
Just det. 350 centimeter brett är ett bandymål, knappt hälften så brett som ett fotbollsmål.
Ett sånt som danske målvakten Peter Schmeichel vaktade i 350 matcher i den engelska högsta ligan. De flesta kom för Manchester United och fortfarande fler än sonen och nuvarande Leicester-målvakten Kasper Schmeichel gjort.
Förresten, har vi något på 350 kring Zlatan Ibrahimovic? Han blev ju som 40-åring återigen nyligen Serie A-mästare.
Ja, men det har vi. Alltså, han hade enligt uppgift 350 frånvarotimmar i skolan under gymnasiet. Och han gav för ett antal år sedan 350 000 kronor till ett svenskt fotbollslandslag med personer och spelare med funktionsnedsättning.
Manchester City är ju också i fokus just nu efter en ny titel i Premier League, den fjärde på de fem senaste åren. Och en spelare som varit med om alla dessa är Phil Foden. Den första gjorde honom till den yngste mästaren i Premier League-historien. Han var då 17 år och...
Jag gissar på 350 dagar.
Så var det.
350 som i 3 minuter och 50 sekunder är friidrottsvärldsrekordet på damernas 1500 meter. Och det innehas av Genzebe Dibaba från Etiopien.
350 meter före målgång och från medalj. Då stoppades Bo Gustafsson av domarna när han diskvalificerades för oren gång i Moskva OS 1980 på distansen 20 km gång. Gustafsson var på väg mot bronset när han plockades av banan. Det var stor diskussion om detta 1980.
Vi kör väl en tredje raka friidrottsnotis, va? 350 höjdhoppare när vi spelar in det här i maj 2022 har någon gång i sin respektive karriär klarat minst 2,30 och 6 av dem, 350, är svenskar. Patrik Sjöberg, Thomas Eriksson, Staffan Strand, Linus Törnblad, Fabian Delryd har alla klarat 2,30 och så han som skickade in det här till sporthuset också.
Det måste vara Stefan Holm.
Det är Stefan.
Just det.
Som har varit med ett antal gånger också i sporthuset. Den olympiska mästaren från 2004.
Ja, vi hoppar inte över. Vi hoppar in i sporthuset. Avsnitt 350.
Med Tommy Åström.
Och Lasse Granqvist.
Ska vi börja med tre mästare den här veckan?
Ja, men det är ju maj månad, då utses ju många av dylik vara och det finns ju en hel del att uppmärksamma.
Har du sjunkit in än att du är Champions League-mästare?
Inte riktigt än, tror jag. Allt har gått i ett bara nu igår och idag, så det känns fortfarande ganska overkligt, men det är så kul.
Du grät av besvikelse i fjol när det blev förlust. Igår grät du av lycka. Kan du beskriva vad det betyder att vara Champions League-mästare?
Nej, men så mycket. Det är ju ett mål jag har haft hela min karriär. Och jag är bara glad att få göra det med detta laget. Vi är väldigt liksom, nära med relation till varandra och vi är nära vänner. Och vi är som en familj allihopa, så det känns kul att få dela det med laget.
Grattis Isabel Bella Haak. Champions League-mästare i volleyboll, detta fenomen inom svensk idrott, född 1999 och turkisk mästare och nu också Champions League-mästare för sitt Vakif Bank som hon representerat i 3 säsonger och deklarerade här också direkt efteråt att hon lämnar klubben efter den här säsongen. Efter det att hon fick vinna Champions League, hon har ju förlorat i final ett par år i rad, men nu vann hon och deras lag. 19 poäng gjorde hon i den här avslutande Champions League-finalen i Ljubljana i Slovenien. Och ja, om det är någon som jag vill ha till sporthuset här under sommaren som gäst, så är det Isabel Haak.
Men vi har ju varit på just hennes karriär och volleyboll därmed i sporthuset flera gånger. Och därför följde man ju den här finalen med intresse. Och det första som hände när matchbollen satt var att jag textade dig, Tommy. Hon vann! Så det var härligt. Okej, det var mästare nummer 1. Här kommer mästare nummer 2.
Ricardo, Italia!
Oh!
Hör ni mig? Milano är inte Milan, för hela Italien är Milan. Det där var så från segerscenerna när Zlatan stod, du såg bilderna väl, alltså. Han stod uppe på torget där och som en kung och tackade supportrarna för att Milan för första gången på 11 år blir italienska mästare.
Och det är precis den iakttagelsen som gäller. Det var en stund sedan Milan vann. Det märktes ju på supporterdriften i avgörandet också. Nu var det ingen diskussion i sista omgången. Det blev tydliga siffror. 3-0. Men supporterna drev ju på med en enorm kraft att det var ett tag sedan Milan vann. Och det går inte att passera Zlatan Ibrahimovic. När han kom till klubben i den här vändan för ett par år sedan, då var det mycket blygsam placering. De hade förlorat nyligen i ligan med stora siffror.
Ja, de var på dekis totalt egentligen. Så var det. Mittenlaget,
så var det. Och nu kom han tillbaka. Och hans betydelse för att AC Milan återigen har lyfts upp på en nivå av mästare, den är nog ganska så stor. Och nu är det många som följer varje gång det andas någonting kring Zlatan Ibrahimovic. Just nu när vi spelar in vet vi inte, kommer karriären vara över eller kommer han att fortsätta?
Det som vi pratade med Jennifer Wegerup också om i förra avsnittet, att många trodde kanske att det var sista matchen, men som vanligt när det gäller Ibrahimovic så kommer det också dimridår efteråt.
Han vill ju såklart vänta med, så länge det går, med att offentliggöra sitt beslut.
Det får vi se. Jag tror när jag ser det, eftersom jag vet vilken ångest han har för att sluta. Nu har han ju haft väldigt mycket skador och han kanske måste acceptera verkligheten, men han vill verkligen inte sluta. Det kan ju låta konstigt för oss, om man hade de pengarna och sådär, så skulle jag bara läsa böcker och plugga historia eller något. Men Zlatan vill ju vara kvar i rampljuset.
Och sjunde scudetton, eller femte får vi säga ändå, för två stycken blev ju faktiskt diskvalificerade när han var i Juventus. Men han är ju också mästare i Spanien, i Nederländerna, i Frankrike. Han har vunnit Europa League med Manchester United, så det är ju en klubblagskarriär som saknar motstycke i den svenska fotbollshistorien.
Isabel Haak, mästare nummer ett. Zlatan Ibrahimovic, mästare nummer två. Här kommer mästare nummer tre.
Ladies, welcome the champions of England, the Premier League champions, Manchester City!
Rightly leads the line, rightly takes the applause, makes the salute. He's unrelenting in what he demands from his players. He would have had an interesting half-time team talk at West Ham last Sunday and here today. And they've twice come back from 2-0 down to get across the line. And what is undiminished by his success is his appetite for more.
Pep Guardiola, ja, 51-årige katalanen som vinner sin fjärde titel på 5 år med Manchester City. Tidigare har han ju 3 La Liga-titlar med Barcelona, 3 Bundesliga-titlar med Bayern München. Men vilken oerhörd dramatik i den sista omgången. Manchester City, en poäng före Liverpool som hade Wolverhampton på hemmaplan. De vann Liverpool den matchen som ni vet med 3-1. Och det tvingade ju Manchester City att vinna. Låg under mot Aston Villa 2-0. Mm. 2-0! 2-0 låg de under med hemma. Och gör helt plötsligt 3 på oerhört kort tid. Tänk på hur den här säsongen 21-22 var på väg att landa för Manchester City. Ingen triumf i Liga-kuppen. Ingen triumf i FA-kuppen. Ingen final i Champions League. Och så underläge med allt avgörande på hemmaplan, Etihad Stadium mot Aston Villa, på väg att bränna en titel till. Så den vändningen som skedde på extremt kort tid, Gündogan gör 2 exempelvis, det är ju något utav ett fotbollshistoriskt ögonblick för Manchester City såklart, i den euforin som klubben upplevde när de vände. För det hade inte räckt med kryss.
Nej, och apropå den Champions League-final som du ska kommentera, Lasse, på lördag. Vad väntar du dig av det som kommer till helgen?
Liverpool har en bra och stark säsong bakom sig, har ju ett enormt straffsparks självförtroende, för det var ju det som förde dem till såväl Liga-cup som FA-cup. Men, och de var ju snubblande nära att vinna ligan här. Mm. Det är ju oerhört nära att Manchester City inte svarar för den där, för dem då, historiska vändningen.
Och Liverpool riskerar att hamna i samma läge, att vara vibrerande nära att vinna ligan, missa den och sen vara vibrerande nära och missa i Champions League. Och att det på ett sätt kanske är mer press på Liverpool, jag vet inte, inför den här matchen. Men de möter ju ett Real Madrid som du säger, vad de?
Hur har de tagit sig till final? Alltså vändningen mot Paris Saint-Germain på hemmaplan var ju den avslutande matchen där i åttondelsfinalen. Förlust 1-0 borta, underläge 0-1 hemma, och så vänder de och vinner. Karim Benzemas 3 är rubriken där. Nästa sväng mot Chelsea, då vann de ju borta, men så låg de ju under med 3-0 hemma helt plötsligt. Men lyckades hanka sig vidare där också. Värt ett utropstecken. Och lika så sen i den fullständigt osannolika matchen, matchserien, matchduon med Manchester City. Det var ju också underläge. Det var ju klappat och klart, det blir ju ingenting. Och så ändå på sista raden är det Real Madrid som går vidare. Så att även om Liverpool leder med tydliga siffror med en kvart kvar, så är det ju ingen människa som vågar ta ut något.
Tid och kanal, Champions League-finalen.
Den kommer på lördag den 28 maj från Stade de France i Paris. Matchstart 21.00. Studiostart är säkert timmen före.
Underbart Stade de France, blivande OS-arenan. Och en, ja, dels fotbolls-VM 98 som vi ska prata mer om senare i avsnittet när det handlar om kärleksbombningen. VM 98, finalarenan där. Och också friidrotts-VM 2003 som jag var på. Ja. Där blev 5 svenska medaljer i friidrotts-VM.
Just det. Stade de France semifinalarena för världsmästerskapen i fotboll. Det blev ju finalarena också 1998. Men semifinalarena tillsammans med Stade Vélodrome i Marseille som hade den andra semin. Och det fanns en annan match där som vi kommer tillbaka till senare.
Veckans surr. Kvartsfinal för Tre Kronor i ishockey-VM mot Kanada denna torsdag när den här podden kommer ut. Övriga kvartar, Schweiz mot USA, vinnande lag där till semi mot vinnaren i Sverige-kvartsfinalen. Och på andra halvan Tyskland mot Tjeckien och värdnationen, de olympiska mästarna, Finland mot Slovakien. Så nu ska det avgöras. På söndag ska VM-guldet 2022 delas ut ju.
Alltså jag skulle vilja snacka om Johan Garpenlöv här, men först, vad tror du om, och vad tror du om Sverige och kvarten?
Nej, men jag reagerar lite på det här med dröm- och mardrömslottning som står överallt nu i feta rubriker. Mardrömsmotstånd, slagkraftig rubrik. För Tre Kronor när det blev Kanada i kvarten, och det var ju likadant till Peking-OS i vintras. Och gick det då? Sverige vann med 2-0 och gick vidare. Sen blev det förlust i bronsmatchen då mot Slovaken. Och Slovaken hade blivit motståndet nu om Sverige vunnit sin grupp före Finland. Och då hade det talats om drömmotstånd. Och jag känner bara att i den här typen, eller all erfarenhet egentligen som vi har haft från all bevakning genom åren, den här typen av korta hockeyturneringar, vinna eller försvinna en match, så man har ingen aning om. Man har ingen aning om vilket motstånd som är det mest passande. Och därför säger jag att Sverige slår Kanada. Och att det därmed blev ett drömmotstånd. vad var du ville säga om förbundskaptenen?
Jo, alltså Johan Garpenlöv, den svenska förbundskaptenen, tidigare stora liraren också. Det här, den här helgen som kommer nu för Sverige, kvartsfinal, senare samma dag som den här podden kommer ut, förhoppningsvis medaljmatcher för Sverige, den sätter ju stämpeln för Johan Garpenlövs insats som förbundskapten. Alltså 2020, hockey-VM inställt av skäl som är kända för det, som en pandemi och allt vad det var.
Hans första mästerskap, ja, för innan var ju assistent Rickard Grönborg, men hans första som
huvudansvarig. Som, och han kommer ju stå som, det blir ju liksom i historieböckerna så står det ju vilka som har varit förbundskaptener. Så precis, exakt. Och sen efter att det var inställt 2020, 2021, där kan man verkligen använda ordet fiasko. Alltså den sämsta svenska VM-turneringen på, var det 84 eller 86 år eller vad det nu var. Alltså på närmare 100 år. Det är ju uselt helt enkelt. Och sen så fick vi de olympiska spelen. Då kom inte proffsen från NHL, från Nordamerika. De fick inte komma. Det blev ändå en stark turnering, men föll i semifinal. Det var straffar, det var ju vansinnig dramatik där fram och tillbaka såklart. Och förlorade bronsmatchen. Så att lite grann är det ju så att jag gillar Garpenlövs,
ja, tydlighet. Som människa liksom.
Ja, och tydlighet. Han liksom, innan hockeyförbundet hade låtit mala färdigt vad de skulle tycka i fråga, så sa han det att det är inte aktuellt för oss att spela mot Ryssland. Punkt, slut. Han var tydlig med det. Med den bakgrunden som finns i de frågorna. Eller han vill inte åka. Han var tydlig tidigt med att det inte var... De flyttade ju hockey-VM ifrån Belarus med anledning utav det fejkade valet med diktator. Där och det sättet de behandlade sitt eget folk när de protesterade. Och det var Garpenlöv tidigt ut och sa, jag tänker inte, vi vill inte åka dit och spela. Jag vill inte coacha där. Alltså den tydligheten, det är en moralisk kompass, en riktning i en sån människa som jag verkligen tar till mig utav. Ja. Jag unnar Johan Garpenlöv en stark framgång.
Besök i sporthuset. Sen det ryska anfallskriget i Ukraina utbröt för ganska precis 3 månader sedan när vi spelar in det här, så har vi ju återkommande i sporthuset diskuterat hur idrotten och kriget påverkat varann runt om i världen och Sverige. Det har känts viktigt för oss. Vad kan förväntas av förbund, idrotter och idrottare? För att fördjupa den diskussionen och få ett kunskapslyft i dessa krigstider så välkomnar vi nu hit till vår inspelning här i Sickla i Nacka författaren till böckerna Först propagandafotboll och sen Fotboll i krig och fred, 100 år av konflikt och dialog. Välkommen till sporthuset, Ekim Challar.
Stort tack.
Berätta lite om din bakgrund bara, förutom att du har skrivit de här böckerna.
Ja, alltså kommer från en familj där fotbollsintresset har varit grundmurat. Min pappa har faktiskt en semiprofessionell karriär i en lokal liga i Gaziantep, som min hemstad i Turkiet. Men också väldigt samhällsengagerad familj. Så att jag har varit ganska tidigt ute med att skriva om vad jag tycker och tänker. Och fick chansen att hoppa in på en ungdomsredaktion när jag var 16-17 år på Norrtälje Tidning. Så då började jag med skrivbanan, skulle man kunna säga. Och blev statsvetare och har jobbat också, fortsatt den här skrivarbanan. Så att, har varit reporter, hoppat in på redaktioner, så har väl en skrivarbakgrund på det sättet. Men nu har jag hittat, tycker jag, en samhällelig vinkel på min stora passion i livet. Som inte alltid är en ljus historia. Det börjar ju som någonting väldigt fint och lustfyllt med fotbollen, så som det ofta blir för barn. Men också lärt mig att förstå mer om allt annat i världen tack vare fotbollen, och försöker förklara det med de här böckerna också. Kanske framförallt den andra, Fotboll, krig och fred, som är mer fördjupning om fotbollens både positiva och negativa exempel på när det vävs in i olika samhällsprocesser, skulle jag säga.
Det är den som är under din mikrofon, Lasse. Två stycken faktiskt.
Och lustigt nog så får båda då fungera som mikrofonstöd för ljudets skull. Ja. Men när det är klart med den delen så ska det bli mycket spännande läsning. Mm. De bekymren som vi har, får jag kalla det för det, i inte minst då världsfotbollen, men även andra idrotter som ju sponsrar, som är direkta och i många fall vansinniga summor av smutsiga pengar.
Apropå titeln propagandafotboll.
Exakt.
Och det kunde ju lika gärna vara annan idrott också. Men jag tycker det är passande med fotboll. Nu är du fotbollsvän, men att ta sig an det via fotbollen är väldigt bra. För fotbollen är ju trots allt en sport som har störst räckvidd i världen. Och som blir som lokomotivet. Men även till exempel OS är ju all högsta grad. Vad var han sa, Avalanche, den gamla FIFA-bossen? Numera finns det bara... Du har hört att du har sagt det där någon gång.
Ja, precis. Han sa ju att det nu bara finns tre återstående stormakter kvar efter Sovjets fall. Det var USA, IOK och FIFA. Och någonstans fick jag ju rätt. Det var ju sagt med glimten i ögat, men det är klart det finns någon typ av ett korn av sanning i det också. Och att man framförallt såg sig själva som alltså någon typ av generator av en typ av politisk makt också. För det vet makthavarna om. Det har man vetat väldigt länge i alla idrotter egentligen. Inte minst inom fotbollen, men samtidigt också IOK. I och med att det blir... Det är faktiskt en av få gånger som hela mänsklighetens blickar riktas mot en och samma plats i princip. Så det är klart det kan få politiska konsekvenser också.
Det var ju inte alls länge sedan, faktiskt just före ryska anfallskrigets inledning, som IOK-presidenten stod på OS invigning och pratade om betydelsen av idrott och att idrott och politik...
I en diktatur?
I en diktatur dessutom, ja, i Peking. Så att, det är klart att idrottens försök, svulstiga försök... Mm. Att stå vid sidan av den utveckling som är i världen, det går inte längre. Och det markerar faktiskt det ryska anfallskriget en punkt för, får man säga.
Ja, absolut. Och ytterligare ett sånt exempel, G20-toppmötet 2018 i Buenos Aires, första gången som är FIFA-bas, Gianni Infantino faktiskt kommer in som särskilt inbjuden talare. Visar också på att han var där också och höll...
Det var de 20 mäktigaste ledarna hos Infantino.
Ja, precis, som en av de talarna. Och det visar också någonstans att världens mäktigaste politiker förhåller sig till idrotten, förhåller sig till i det här specifika fallet fotbollen på ett sånt sätt som gör att fotbollens plats kanske inte vid varje möte är självklar. Men de kommer in. Och man vill också hålla sig på god fot med ett så stort fotbollsorgan som FIFA.
Men nu när det är någon slags rekord i sanktioner kopplat till idrotten i Ryssland, så undrar jag också med all din historiska erfarenhet, hur skulle du beskriva då möjligheterna att påverka en fredsprocess till exempel? För det är ju det som du verkligen botaniserar i den här boken, och även i krigskonflikter. Mm. Vad säger du? Vad finns det för utsikter?
Idrotten kan spela en viss roll, men det kan inte spela hela rollen. Så att vad historiskt sett... Det finns exempel på när idrotten har bidragit till vapenstillestånd till exempel. Då kan vi gå tillbaka till 2005 i Elfenbenskusten, när vi vet att det pågår ett inbördeskrig. Men när Elfenbenskusten för första gången tar sig till VM, då vet vi också att direktsändningar från omklädningsrummet från firandet slutade med att spelarna bönade och bad, anförda av Didier Drogba, de stridande parterna, att lägga ner vapnen. Och då fanns det initiativ till ett vapenstillestånd tidigare. Men via fotbollen så blev de kraven också starkare, så att man kunde få till ett vapenstillestånd som ett resultat faktiskt bland annat av det här utspelet.
Pardonnez. Le seul pays, de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades.
För det är intressant, vi har pratat om Alexander Ovechkin till exempel, som är den stora ryska hockeystjärnan, som för övrigt, apropå att idrott och politik håller ihop, som startar den här rörelsen Team Putin tillsammans med några andra stjärnor för att backa upp Putin i presidentvalet.
Ja, det är fruktansvärt.
Ja, men nu så har han ju legat väldigt lågt då. Ja. Och många har ju pekat på att han är rädd och så vidare, medan många andra tänker att det är faktiskt så att han gillar Putin fortfarande. Oavsett hur det är med det, så hade vi en diskussion om vad skulle han kunna göra för skillnad om han ställde sig upp lik Drogba och sa att det här är inte okej. Han som är en superstjärna, kanske den största idrottsstjärnan i hela Ryssland.
Jag tror att det spelar väldigt stor roll. För det första så når man målgrupper, alltså idrottspersonligheter, män och kvinnor som idoler för väldigt många andra människor. De når ut till människor på ett helt annat sätt. Man kan inte tänka sig att de har en politisk vinning i att ta ställning. Man kan inte avfärda dem som de här är ändå oppositionella som alltid har tyckt så här eller bara gör det här för att få egen makt. Utan idrottsstjärnor är storheter utanför politiken. Så att när de tar politisk ställning så tror jag att det har ett mycket större symbolvärde än ifall någon av de usual suspects, så som de kommer att utpekas som dissidenter, ifall någon tar ställning på det sättet. Så det skulle vara jätteviktigt, tror jag. Och sen så är det, och det är, de exemplen finns ju, om man vänder på det, alltså vilken roll fotbollen kan ha just nu, så kan man också titta kanske lite grann på den ukrainska sidan. Alltså vad det kan ingjuta för hopp hos Ukraina just nu. Och då har vi både de här symboliska sakerna som att det är fantastiskt viktigt att Andriy Shevchenko faktiskt är väldigt tydlig, väldigt tidigt ute på gatorna och tar ställning för Ukrainas sak i det här blodiga anfallskriget som Ryssland utsatt Ukraina för.
And what do you say to a Russian athlete who says, listen, Andrei, not my fault. I'm just trying to compete. I'm just trying to play my sport.
Can I speak in Russian that people in Russia understand me, my message?
So long as you translate it for us afterwards.
Okay. Скажите ваше мнение. Вы можете остановить эту войну, и вы должны это сделать.
And to help us, what were you saying?
I just asked to Russian society to go in the square and then talk about to stop the war.
Men vi vet också att det på kort sikt faktiskt har varit så att fotbollen har kunnat bidra på ett positivt sätt genom att Shakhtar Donetsk och Dynamo Kiev har spelat uppvisningsmatcher för att samla in förnödenheter. Det är någonting som på väldigt kort sikt faktiskt gör förhoppningsvis skillnad för människor som är i en extrem nöd just nu. Och sen på sikt, jag tror att idrottens varaktiga effekter i det här, det är svårt. Som i Elfenbenskusten exemplet, kriget återupptogs för fotbollen kan inte räcka för att lösa djupgående konflikter som har byggts upp under flera år, kanske flera decennier. Men i de symboliska handlingarna där det förhoppningsvis snart är så att Ryssland avbryter sitt anfallskrig och där de ansvariga ryska politikerna ställs till svars, efter en sån process så tror jag att idrotten kan spela en väldigt viktig funktion för att det är ett språk väldigt många förstår. För att människor ska bygga upp någonting, känna något hopp inför framtiden. Och där har vi sett i väldigt många olika fall från olika delar av världen där det används, där civilsamhällesorganisationer använder det här som en dialogyta för att bygga fred. I länder som Colombia, i länder som Palestina, Israel, Sierra Leone är det beprövat. Så att förhoppningsvis så kan idrotten spela en positiv roll när det förhoppningsvis också är en situation där vi inte längre har ett krig.
Ska vi ta sportswashing då? Alltså att använda sportevenemang, även sponsring och så, genom att tvätta ett lands rykte kan man väl säga. Och man pratar också om det här med mjuk makt.
Ja, men exakt.
Att det är, och det har ju Ryssland verkligen använt sig av. Alltså de fick ju, som du sa, Lasse, fotbolls-VM hade de ju då 2018, de hade friidrotts-VM. Jag var där 2015. Det har varit OS.
VM har de ju haft egentligen på tur. De har ju arrangerat det flera gånger.
Och vinter-OS i Sochi, som kanske är mest extrema exempel med tanke på allt de höll på med dopning och allting. Som har gjort att de har fått alla de här mästerskapen. Hur har den här sportswashing-upplägget gått till egentligen? Vad har du för bild av det? Handlar det om ekonomi i första hand eller pengar?
Ja, det gör
mutor?
Det är väl undersökningar som har varit som åklagarmyndigheten i USA, om jag inte missminner mig, som har tagit fram bevis för åtminstone att det har förekommit mutor i Katars bud. Men om man ser den generella bilden i hur sportswashing funkar, så är det både via pengar, också att man kan arrangera stora turneringar och göra det med bravur. Och tyvärr så är det så att det väldigt ofta är lättare att göra det här i diktaturer till exempel. Alltså det skulle vara omöjligt att bygga upp ett land, om vi tar ett annat sånt exempel som Katar, att bygga upp så mycket infrastruktur om det inte vore för det som av civilsamhället och facken brukar kallas för slavliknande förhållanden som har funnits där i 10 år. Och på samma sätt så är det, de här starka ledarna kan ge vad de lovar. Stora delar av näringslivet är också så pass styrt av den politiska makten att man har sina egna oligarker, så det pumpas in pengar. Alltså i slutändan så är det, utan pengar så finns det inte så mycket politisk makt att ställa sig bakom heller. Man stärker sin makt, man stärker sin mjuka makt via idrotten. Via pengarna blir det också lättare att visa upp sin mjuka makt så att man kan ägna sig åt sportswashing. Ibland sker det via statliga bolag, ibland sker det direkt via Putins utspel. Sen så har han säkert också ett genuint idrottsengagemang, men det är ganska sekundärt i det här. Utan man försöker räkna det som någon typ av politisk hårdvaluta att kunna synas på den internationella scenen.
Vilka håller du på? Vilket favoritlag har du i Premier League?
Inget i Premier League. Hade Liverpool, men jag har tappat väldigt mycket av de sympatierna.
Kan man tappa dem? Vad hände? Tommy håller ju på Liverpool, vet jag.
Ja, precis. Men jag håller på Blåvitt och det är det enda som jag haft sedan jag var barn. Jag har ju en klubb i Turkiet också, Gaziantepspor, men de har gått i konkurs. Så att, där finns det ingenting att heja på.
Det fanns inga pengar.
Blåvitt är ditt enda hopp.
Ja, nej, men det är väl väldigt mörkt. På den fronten, men skulle jag bli tvungen att välja? Ja, men jag skulle ju fortfarande välja Liverpool, absolut.
Nej, men jag tänker så här, när vi pratar om... Här är det ju... Premier League avgörs, vi pratade om tidigare på... Premier League avgörs ju och Manchester City vinner. Det är ju uppenbart hur mycket pengar som flera klubbar i Premier League får, som jag kallar slarvigt för smutsiga pengar. Och det kommer ju från ofta oljepengar, alltså från stater i Mellanöstern som vi ifrågasätter med rätta. För de skriver på FNs grundläggande fördrag om mänskliga rättigheter, bara en sån sak. Mm. Vi pratar om jämlikhet, jämställdhetsfrågor, vi pratar om alla människors lika värde, vi pratar om utsattheten för HBTQI-rörelse och så vidare. Men när de hostar instålar, nu är det fullt ändå när Manchester City och vinner ligan hemma på hemmaplan då.
Ja, precis.
Det är ju pengar som kommer, för alla vet om det. Men ändå, vad säger du med den kunskapen och erfarenheten och allt det du har inom dig? Vad säger du? Jag menar, ska man gå ur som med Newcastle helt plötsligt snacka om arbetarklubba och så får de helt plötsligt saudiska ägare. Vad ska jag göra som medlem om jag liksom har det? Vad jag håller på mitt Newcastle. Ska jag gå ur eller vad ska jag göra?
Det är en jätteintressant och stor fråga. Alltså att det finns, och nu pratar vi inte bara om att det är investerare från Qatar eller Förenade Arabemiraten eller Saudiarabien. Vi pratar om statliga investeringsfonder. Det betyder att det finns, alltså i Newcastles och Paris Saint-Germains fall när det gäller Qatar och Saudiarabien när det gäller Newcastle. Det är statliga investeringsfonder där man
lovar... Det är den statliga, vad heter den, Qatar Investment som
Sports
äger PSG.
Sports Investment, ja. Tror jag det är.
Det är den statliga, det är staten.
Ja, absolut. Sen så är de mer eller mindre autonoma. Man lovar väl att det inte ska finnas någon politisk involvering. Och det var också kravet som Premier League ställde på Newcastle innan ägarbytet. Men det fyller fortfarande på politisk funktion. Genom att intäkterna kan gå till, eller kommer att gå till, de här staterna. Och i och med att det också blir en typ av sportswashing bara genom att ägarskapet ser ut som det gör. Så att det spelar inte så stor roll ifall det inte är en emir eller någon prins som sitter vid förhandlingsbordet. Det kommer ändå gynna emiren eller prinsen i de länderna. Men sen vad det gör, jag tror att det gör att mycket av min glädje har försvunnit kring de här extrema pengacirkusen som man ser. Men Olof Lund har varit inne på det där, väldigt spännande tycker jag, när det handlar om relationen till tveksamma stater, eller Lasse, som du nämner också, att det är ett otroligt tveksamt facit när det gäller alla typer av mänskliga rättigheter, nästan alla aspekter av demokratin. Därmed, då är jag snäll, obefintliga. Man skulle kunna använda betydligt hårdare ord också, men jag tror ni förstår vad jag menar. Och det är att, alltså, svenska staten har ju förbindelser med de här länderna. Man har ambassader. Man har handel, man bedriver handel med dem. Det finns också vapenexport till, har varit till Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, för att nämna ett sånt exempel. Förenade Arabemiraten är också det styre som har gjort att Manchester City har fått väldigt dåligt rykte på grund av att det är en ur Abu Dhabis kungafamilj som äger klubben och som dessutom är vice premiärminister, Sheikh Mansour. Men vad ska vi göra med den relationen om också vår egen stat har det?
Och det är klart att då är det ju svårt för idrotten att säga att idrotten ska ensidigt ha. Det är det jag tycker är den stora skillnaden med de tydliga sanktionerna som är riktade mot Ryssland och Belarus med anledning av ryska anfallskriget från den 24 februari. Det är tydligt och hela idrotten står där. Det är mycket mer diffust, precis som du pratar här och målar upp här nu. Det är mycket mer diffust när vi pratar om de här länderna där Sverige har andra samarbeten.
Mm. De största effekterna som idrotten kan få, det är ju när omvärlden också sätter samma tryck. Men omvärlden sätter inte samma tryck på de andra staterna. Saudiarabien till exempel, mot Qatar. Då är det svårt för idrotten att kanske gå i bräschen och göra det här ensamt.
It's a day of farewells at Signal Iduna Park as Erling Haaland plays his final game before joining Manchester City. It's Erling Haaland! Haaland scores on his farewell appearance in front of the yellow wall.
En enskildes ansvar, hur ser du på det? Jag tänker på norska killen Erling Haaland.
Ja.
Som ju,
den här tröjan.
Ja, han var ju
tröjan tydlig. Med human rights on and off the pitch när han spelar i norska landslaget.
Ja, och Norge har ju norska landslagsfotboll och norska fotbollförbundet och även norska klubbar har varit mycket tydliga i sitt ställningstagande. Precis som du pekar på med den här bilden. Men han skriver ju ändå på för Etihad, ja. för Abu Dhabi när han går till Manchester City. Hur ser du på den enskildes, alltså vi har ju svenska spelare, Robin Quaison spelar ju i Saudiarabien till exempel, Marcus Berg var ju i Förenade Arabemiraten, alltså det finns ju x antal exempel. Hur ser du på den enskildes, ska jag säga, ansvar?
Ja.
Men du, alltså, jag sätter in en citationstecken och en liten parentes, men hur ser du på det?
Ja, men jag tycker till att börja med så blir det komiskt när man å ena sidan har den t-shirten, om vi börjar i Haaland-exemplet, och sen skriver på för den klubben. Sen så jag försökte ändå bredda den diskussionen också till att de här pengarna finns redan i fotbollen. Det handlar inte bara om de som ägs av de här klubbarna, utan de här pengarna har pumpats in via andra vägar från tveksamma stater in i klubbturneringar till exempel. Då blir frågan betydligt bredare. Då är det nästan så här, ska man överhuvudtaget spela Champions League? Blir frågan om pengar har kommit från Gazprom till UEFA under så lång tid. Men det är klart det är hycklande. Man önskar att det fanns en konsekvent linje i att att ha den här t-shirten på sig kommer också innebära att man tar ställning på ett mycket tydligare sätt. Och sen är det individers ansvar att ta ställning. Jag tycker att svensk grundskola, om vi tar de svenska exemplen till exempel, är så pass bra så att man ska kunna navigera i en sån omvärld.
Det där är intressant att ta upp, för det här vi pratar ju telefon var och varannan dag om det, du och Lasse. Det här med liksom vad vi kan kräva utav idrottare. För vi har pratat mycket om hockeyspelare i KHL och så, och många säger, jag vet ingenting om det här. Jag vet ingenting om kriget. Det här är inte mig. Det vet inte jag. Det är hemskt med krig, men jag vet ingenting.
Ja.
Och då hade jag lite diskussion. Förmodligen är de så outbildade också vissa, möjligen, vad jag är inne på. Och vi diskuterar, vad kan man kräva och så vidare.
Alltså, jag tycker att det går att kräva någonting när det är så uppenbara brott. Så som det här blodiga anfallskriget som vi pratar om, som Ryssland utsätter Ukraina för, då tycker jag att man skulle kunna tycka att det här är det dags att sätta ner foten, där är det dags att tycka till någonting. Men det blir alltid svårt att utkräva någonting, som om det vore någon naturlag att nu när det här händer, då ska ett gäng individer som primärt inte arbetar med samhällsfrågor gå ut och använda sin ambassadörsroll. Så det är en del. Den andra delen som jag tror att man måste vara ödmjuk kring också, det är att det kan komma fram synpunkter som vi kanske inte vill höra. Är vi beredda att höra att det kanske finns spelare som inte bryr sig? Som faktiskt kanske tycker att Putin, han gör väl som han vill. Han har väl tillräckligt mycket folkligt stöd för att bedriva den här politiken. Det tycker jag är, jag hoppas att det inte finns. Men det finns säkert i samhället som vi hör väldigt lite om, tyvärr.
Och då menar jag att då får ju den personen ta det beslutet. Det är ju inte förbjudet. Du har rätten att... Sen tycker jag att det är ett brott mot sanktionerna, för du ska inte göra affärer i Ryssland, om vi nu tar det exemplet. Nu lämnar jag arabiska halvan här. Men om vi ska inte göra affärer där. Så jag tycker att du gör fel. Men du har ändå rätt att fatta det, för det är inte olagligt. Du kommer inte få hamna i domstol till följd av att du agerar på det här viset. Däremot, och det vill jag säga är en stor skillnad, så är en helt annan sak när du kommer till nationsförbundet som ska hantera den här spelaren som tar ett sånt här beslut som går emot sanktionerna och så vidare, kan inte representera vårt landslag. Därför att vi är en folkrörelse och vi står bakom Konungariket Sveriges beslut som en del av Europeiska unionen, som en del av att skänka vapen till Ukraina och vad det nu är. Du kan inte komma tillbaka till oss och tro att du kan vara här. Jag tycker till exempel att Svenska Basketbollförbundet, vi har pratat om det i podden förut gällande Jonas Jerebko, han skrev på Lera Ryssland, att det var föredömligt agerat, måste jag säga, i det ansvaret du har att vara en del av en folkrörelse i ett demokratiskt land.
Men jag tänker vi ska börja summera Ekim Çalar, för det som, om vi ska tratta ner det, vad framförallt är ditt budskap?
Nej, men det är ju att, tror jag, ha en samhällelig blick på fotbollen, inte bara se fotbollen som någonting unikt. Men jag tror att det är ett,
och där finns ju massor av exempel i din bok, ja, men din senaste bok.
Ja, men absolut. Det är ett försök att verkligen bena ut de politiska mekanismer som finns. Så att jag skulle säga att ett medskick är väl alla som idrottsintresserade bör också bli ännu mer samhällsintresserade för att förstå vad som händer i idrotten. Och på samma sätt, det kanske inte är målgruppen för den här podden, men jag brukar också säga att det är de som inte gillar idrott eller specifikt fotboll borde förstå fotbollens spel runt omkring också för att förstå samhället bättre. Så det går åt båda hållen. Så det är väl mitt medskick egentligen.
Mm. Det här, jag tycker det är, som medborgare så har man rättigheter i en nation, men också en del skyldigheter. Och att sortera begreppen lite grann i de här frågorna, det är att vi får chansen att fördjupa oss i resonemang med det är jag tacksam för. Däremot, i den situationen vi har av det ryska anfallskriget, så är det inte svårt att ställa sig på sidan om där folkrörelsen befinner sig. Och det är just nu njet i alla delar faktiskt. Det är ett kraftigt fördömande av det som pågår.
Mm. Ja, men tack Kim för att du kom hit till Sporthuset. Och ja, hur gör man nu för att få tag i den här boken då? Man är inte som Lasse har det som mikrofonen.
Man behåller det som stöd till mikrofonen.
Finns den i handen eller?
Ja, men den finns överallt där böcker ska finnas, absolut. Alla nätbokhandlar, de vanliga stora, borde finnas på Akademibokhandeln, Kvarn och Rex, men den har gått ganska bra, så att man får nog kika.
Snyggt. Vi ska ju säga den, det skrevs ju innan det ryska anfallskriget mot Ukraina, men absolut. Om det, men däremot är det en bra historisk bakgrund till de här kopplingarna.
Den klarar sig 10 år till, sen kanske den börjar kännas daterad, men den har ju en historisk utblick, så att den ska nog funka.
Tack Ekim.
Stort tack.
Tack så mycket.
Sporthuset 350.
Snart kärleksbombning i det här avsnittet, halvvägs till 700. Vi finns på våra sociala medier, tack för att ni hör av er. Och till vår hemsida också, Sporthuset podcast på Instagram heter vi. Och det heter ju också hemsidan, och sen Sporthuset på Twitter. Och det dundrar ju in impulser varje vecka, tack för att ni bidrar. Också introt här då, 350 introt. Håkan Ottosson, Erik Dahlberg, Martin Paulsson, Patrik Larsson, Åsa Johansson, Andy Törnqvist, Jürgen Eksvärd hittade ju fina uppslag.
Och dessutom Stefan Holm.
Just, inte att glömma, vi nämnde ju honom här också i introt. Och ska vi se var vi sitter någonstans, Lasse? För det är en ny inspelningsmiljö för oss.
Ja, och det är nya kvarter. Alltså Sickla köpkvarter har ju funnits länge. Men dieselverkstaden här har Alba Golf hos sig. Och det måste jag säga, det är lokaler som imponerar. Det är nytt och fräscht. Och det är ju en tidigare bekanting för oss som är här också, i form av Tim Johansson nämligen.
Mm, och då snackar vi alltså Ingos barnbarn. Mm. Ingmar Johanssons barnbarn. Och vi såg hans son här också. Och båda var med i vilket avsnitt, minns du det?
Nej.
200.
Ja, just.
Mitt i prick heter det avsnittet. Och lite så känns det faktiskt att vara här också. Golfsimulatorer som vi skulle behöva, med tanke på vår golfkompetens, Lasse. 15 stycken såg jag här. Senaste tekniken, det står Trackman, säger jag där borta. Trackman, det ska tydligen vara den senaste. Och sen, men förutom golfen då, jag tittar ju bort mot baren och tänker på det. Nej, men det finns ju konferensmöjligheter. Kök och bar.
Härligt.
Vi skulle kunna ha en kick-off här för Sporthuset inför avsnitt 400. Eller någonting.
Ja, det gillar jag, så det är bra grejer.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Kärleksbomba.
Vi snackar om en av de absolut största ögonblicken, nämligen när Norge slår Brasilien i VM i fotboll 1998. Det är det vi ska kärleksbomba nu. Och vi ska göra med vår norske gode sporthuset vän.
Nämligen Jürgen Klemm. Välkommen tillbaka till oss.
Ja, tusen hjärtligt tack. Så göj att få lov att vara med igen, gutter. Detta har jag glädat mig till alltså.
Och du, Jürgen, är ju sportkommentator på Eurosport och Discovery i Norge. Det vet vi sedan tidigare. Fotboll, ishockey med mera på menyn. Och vad härligt finklädd du ser ut där borta i Nittedal utanför Oslo med halsduk och andra souvenirer från VM 98. Ser vi imponerande utstyrsel. Och det här var ju, har vi förstått, långt innan du blev en omtyckt sportkommentator. Du var på plats i Marseille som åskådare och supporter. Och har ju tidigare berättat för oss i den här podden om det. Men nu får du utveckla det här som är det senaste VM-slutspelet för norsk fotboll.
Ja, det var alltså jag var ju på tur då med tre kompisar och vi körde buss alltså till Frankrike. Vi hade bokat detta här med en gång Norge blev klara för fotboll-VM för de var ju med i 94 också i USA och med Drillo då som en tränare så vi hade ju lite tro på att kanske Norge kan göra något och då blev vi bara bestämt oss vi ska till Frankrike. Vi satt oss på buss och körde ner där bodde i Arles i Sydfrankrike och så pendlade vi då till de tre kamperna i inledande. Vi var i Montpellier, var i Bordeaux och så var det den stora dagen där på självaste sankthansaften hvor Norge då skulle möta Brasil och det var ju inte så många som hade något tro på det här för det var ju oavgjort i första kampen 2-2, 1-1 mot Skottland där vi borde vinna och trodde att vi skulle vinna. Så det var inte så många som hade tro, men det att slå Brasil alltså 2-1 på alltså den velodrom stadion i Marseille, det är det största jag upplevt som människa. Ja, jag har blivit pappa då så jag måste ta med det först, men efter det så ja, det var helt syke grejer. Och Norge är ju ingen fotbollsnation som vi har snackat om lite för. Vi har alltid snackat om skidrott och allt detta här. Nu måste vi glömma det. I 1998 så var det fotbollen som tog alla överskrifter. Mirakele i Marseille, alla norska aviser, tidningar. Det var det enaste det drejde sig om dagen efter och folkelivet då i Marseille. Jag tror det var det anslår mellan en 12-15,000 norrmän som var tidigt ute på platsen i Marseille där. Det gick tom för allt på barer och in till kampen. Vad ska vi säga si då? Alltså Bebeto skår ju då efter 75 minuter. Då var vi i vart fall färdig. Då var det bara att sätta sig ner och ta det med ro och tänka att ja det var en fin tur. Men så vaknade man sista kvarteret. Det var alltså det kvarteret där.
Här kommer det långa bollar nu. Görneby mot Tor André Flo. Han är steget före Junior Bajane in i straffområdet. Han får en chans. Han tar den. Det är 1-1. Tor André Flo. Ronaldo.
Med Flonaldo da, som gjør det første målet. Det er jo en strålende scoring han tar med seg inn der, og så skaffer han straffesparket. Og det som er spennende, nå lever jo vi i 2022, nå kunne man jo sett på sosiale medier og videoer alle etterpå, men var det straffespark? Det er jo det man snakker om lenge.
Og er det straffespark? Ja! Er det straffespark? Er det straffespark?
Det er det!
Er det straffespark? Skal vi komme videre på slutten? Det er spilt 42 minutter. Norge, så vidt jeg kan bedømme, har fått straffespark her. Det viktigste gjennom idrettshistorien, fotballhistorien. Unnskyld alt, men dette er helt utrolig.
Norge leder 2-1. Norge leder. Vi må la Norge. Og le Norge. Kjetil Rekdal og alle hjemme. Jeg får opplevd naken.
Hela Karl Johan da, det var jo verre enn 17. mai, altså det var 2 kilometer med folk ut fra pubber som sto og høya og skreik og jubla. Største dagen i norsk idrettshistorie, ingen tvil.
Alltså det här är svårt att förstå tycker jag, för Norge har ju så enormt många stora framgångar i det som vi uppfattar som nationalidrotter, alltså skidsporter och så, men det är någonting med fotbollen alltså ändå, trots att Norge inte har varit så himla bra på den internationella scenen där, som gör att en sån här sak kan slå ut allt det. Är det din bedömning alltså?
Ja, jag vill tro det. Och så måste du tänka lite på att vi är ju väldigt fotbollintresserade i Norge, da, men vi har liksom varit upptatt av att se på den engelska fotbollen och haft vår kärlek till den. Men så begynte man att vakna lite där på 90-talet och då må vi ge all honör till Drillo. Du kan säga vad du vill om fotboll hans, men vi fick resultater. Och så fick man då liksom hela höjdpunkten med Marseille 1998, så nej, det är ju en vidunderlig prestation av Norge, men man måste huska på att nu är det 22 år sedan sist mästerskap, alltså nu måste nog ske snart igen.
Men just den här straffen var ju den som alla pratade om, och domaren var ju fokus för någon form av, ja, det blev ju ett jädra liv alltså, för att Norge hade tilldömts den där straffsparken. Och ja, det var ju en svensk fotograf ju, som plockade fram den där riktiga bilden.
Ja, det är ett straffespark, och då med det bilden där så var det ju ingen tvil om att ja, i första ögonblick så kunde det se lite billigt ut av då Flo gick i backen där, men när vi ser det bilden, så tusen tack till den svenska fotografen, det var underbar.
Stig Karlsson ifrån Tingsryd, ska se om vi kan ringa upp honom här.
Stig.
Ja, tjena Stig, det är Tommy Åström här, som det är så att vi håller på att spela in vår podcast Sporthuset, jag och Lasse Granqvist här.
Hallå Stickan!
Tjena Lasse, tjena!
Och då är det så, jag tänkte bara vi direkt kunde kasta in dig här, du får berätta vad det var som hände den där dagen 1998. Du, inte minst så går det rykten om att du också fick ett brev ifrån själva domaren i efterhand, men du får berätta.
Ja, det fick jag. Jag fick ett brev och jag blev inbjuden, vad sa det, blev det 18 då eller till Norge, när Norge och Brasilien skulle träningsspela. Ja, för att återgå till kvällen det hände, så blev jag ju då som mängdfotograf placerad motsatt sida kamerabryggan, så att det var ju vinkelfel egentligen, men nu blev det ju väldigt bra och jag såg den här situationen väldigt tydligt, men man är ju aldrig säker för det försvinner ju lite, vad fan, hade jag den eller hade jag inte den, men jag såg ju struten i ryggen på honom. Och sen då när vi kom ut i bilen och skulle redigera detta och spolade fram, så då såg vi att det var ju rätt häftigt detta.
Ja. Ja, för det var ju så att Glenn Strömberg sa någonting om det i tv-kommenteringen, jag kommer ihåg det. Han sa någonting, alltså det som hände precis innan, sa Strömberg, är att faktiskt han drar i tröjan. Men det syntes inte på någon av de 16 matchkamerorna, så Strömberg fick ju skämmas också i några dygn innan dina bilder dök upp.
Ja, men så var det väl. Och sen i och med att jag inte behövde, de hade bråkat lite innan, va? Så att jag behövde inte ha några matchbilder, så jag fyllde dem för att det är ju då det kan hända någonting om de har bråkat innan, så jag låter dem en stund där.
Ja, precis. Backen, den brasilianska backen och Tor André Flo,
ja. Ja, och de hade tetats lite med varandra innan, så då låg jag kvar lite och ja, det var ju då det hände.
Den här amerikanska domaren som dömde med iranskt ursprung, han var ju hotad i tre dygn var han ju mer eller mindre mordhotad och hans liv vändes upp och ner ända tills dina bilder dök upp och hur han då hörde av sig till dig efteråt och sa tack, du räddade min karriär ungefär.
Ja, jag har nog brevet kvar tror jag som han skrev också till mig faktiskt.
Alltså du blir ju en världskändis utav det här, kan man säga så eller Stickan?
Ja, då var det ju det. Jag skulle sluta, för jag har aldrig tagit en sån bild innan. Ja.
Men du Stickan, vi har jobbat ihop så många gånger och det är först nu jag får reda på att det är du som har tagit den där bilden, så vi har ännu mer att snacka om nästa gång vi ses.
Absolut.
Ha det gott!
Ja, det är ju ändå rätt roligt att uppmärksamma så många år efteråt. Ha det gott, grabbar!
Stort tack!
Hej.
Hej,
då,
hej!
Nej, det är, jag hade helt glemt, jag hade liksom ögnat lite bak att det var rätt att det, men jag har inte fått med att det var så detaljerat och så viktigt och att han är ju tidens fotograf i Norge.
Ja, för att vi har ju bilden här också framför oss där man ser att tröjan står som ett segel, men tittar vi på matchbilderna så ser man ingenting av det. Det ser ut som att Tor André Flo bara plötsligt bara rasar ihop ungefär som att han filmar, va?
Helt enig, och det ser väldigt ut som han detter lätt och inte är någon kontakt i det hela, men att han då fått det bildet där, det är ju det som då visar att domaren hade rätt. Och ja, igen, tusen tack till denne Stickan, alltså han låg bak bord där och hade orkesterplats till detta här. Det var fantastiskt. Det var ju en fest utan like. Jag har aldrig upplevt makan till cirkus i gator. Det var helt vilt.
Och det som gör det speciellt är att det har inte blivit något VM sedan dess för Norge. Så det är klart att det, jag antar att det görs en del sådana undersökningar. Brukar han hamna på första plats? Alltså i norska idrottshistorien? Eller vad brukar han hamna på listorna?
Ja, jag ligger höjt uppe den. Alltså vad är det som kan matcha den egentligen? Alltså då må man ju in skidrätt, men det är ju bara Norge som driver med. Och så är det ju en sommaridrätt av lille Norge i fotboll, liksom. Vi har ju någon höjdepunkter som vi snackade om och slog England på Ullevål och
Varholms världsrekord i OS kanske
ligger bra till. Ja, den är ju helt där uppe självklart. Det är ju, den hade jag glömt och den är enig, den i nyare tid så är den helt där uppe. Ja, det är, nej, man lever på den här och jag säger igen, alltså varje gång jag ser klipp från Marseille så får jag sån ståpäls på armen min och det är minner som du säger och Lasse, ja, med goda kompisar och för en tur vi hade och det är jag bara hoppas att det sker nå snart igen för nu är det börjar bli länge sedan.
Och är det straff och spark? Vi får. Ja! Är det straff? Det är det. Är det straff och spark?
Det är det.
Är det straff och spark? Skall vi komma vidare på slutet? Det är spilt 42 minuter. Norge, så vitt jag kan bedöma, har fått straffespark här. Det viktigaste genom idrottshistorien, fotbollshistorien.
Unnskyld allt, men detta är helt otroligt.
Och på den här underbara Stad Velodrom också, som ju är en sån speciell fotbollsarena faktiskt. Och det var ju så hejlöst varmt också. Den där. I alla fall var det den, de matcherna jag var där. Dock inte den här, den missar jag. Men det var kul.
Ja. Och tack Jörgen för att du ger bilden och gett bilden nu i den här kärleksbombningen. Och tack. Tack också fotografstickan.
Ja, vad härligt.
Som fick hoppa in här också, ja. Ifrån Tingsryd.
Snack om autentiskt i sporthuset, vet du. Jörgen Kläm ifrån Norge och Stickan från Tingsryd.
Det du såg lite paff ut när jag plötsligt tog din telefon och ringde upp Stickan.
Jag var överraskad faktiskt. Ja. framförallt att telefonens ansiktsigenkänning gick lika bra för dig som för mig. Det var en not.
Lite oroväckande, kanske tyder på att vi träffas lite för mycket. Du får hänga kvar lite här, för vi ska dra en kärlekslapp. Ska vi se om du har en bra bild på kärlekspossen. Det är väl inte olycksdokument, va?
Jo.
Är det?
Jajamän. Jag diskuterade det med Kim innan han gled iväg. Vårt besök vi hade. Och vi kom fram till att det kan vara så.
Du hör att den inte är påfylld på länge. Det kanske är
bra, jag kan dra en lapp här.
Fem lappar. Så får du hålla upp den för Jörgen, så får Jörgen se om han vet vad det här är. Om du håller upp den till kameran som leder oss till Norge.
Ser du där?
Oj, ja, selvmål. Och då tänker jag på Escobar. Nej, var han...
Ja, visst.
Det var ju oerhört.
Ja, den har vi faktiskt haft som ett separat olycksdokument. Ja. Andres Escobar i VM 94.
Colombia,
det är det mest hemska självmålet genom tiderna.
Skjuten till döds efter det. Mm. Inte just då, men när han kom på colombiansk mark senare. Ja. Men det står alltså, precis som Jörgen berättar, självmål. Mm. Och det är ju oerhört brett.
Och olyckligt.
Och olyckligt. Men jag kommer
ibland direkt, dråpligt.
Ja, men det är ju det jag menar. Man kan faktiskt vända det på det sättet. Och när hockey-VM någon gång, det var en spelare som... De kom in 2-1-situation, två
Japan.
Stycken. Eller 2-0-situation.
Japan mot Danmark.
Ja, visst. Och spela pucken i sidled och gör mål. Det är bara att det är ett självmål. Mm,
men han hinner ju jubla.
Han hinner jubla.
Japanen, innan han inser, nej, fel mål. Så självmål, alltså olycksdokument nästa vecka. Och innan vi säger hej då till alla er sporthusetlyssnare och Jörgen, så ska vi dra ett lyssnarmail och en avslutningslåt på det här avsnittet. Och det är Simon Jonsson som hört av sig, och det passar bra för dig, Lasse, att fånga upp. För han skriver det att den här söndagen så är det ju verkligen en av årets höjdpunkter för oss travälskare, nämligen Elitloppet. Och i år är egentligen publiken tillbaka på Solvalla efter 2 år med pandemi. Alla som har varit på Elitloppet säger samma sak. Publiken är den häftigaste i hela travvärlden. 1988 kom stjärnkusken John Campbell hit från USA för att köra superstjärnhästen McLobel. Minns du det?
Oh ja.
Ja.
Oh ja. Ja. Det var ju då McLobel stod, det var startbilder på Sportnytt. När McLobel vägrade. Han ställde sig i ena hörnet på Solvalla och bara tittade över banan, rörde sig inte. Förrän Campbell kom från USA, då blev det rätt. Det var ingen annan som fick röra hästen, vet du. Det var en riktig stjärna. Oj.
Ja, de vann Elitloppet, och sagt efteråt då, ni som får chansen, alltså utav Campbell, ni som får chansen att åka och köra på Elitloppet, gör det. Det var bland det häftigaste jag gjort i hela min karriär. Och själva folkfesten denna travdag kan inget annat travlopp mäta sig med i hela världen. Och så skriver Simon det, för er som inte kan det här med Elitloppet så mycket och inte gillar trav, kanske inte ser storheten, gör så här, titta på Elitloppet alltid på mors dag, en helt otroligt fin dokumentärfilm av Tom Aland som ligger på SVT Play. Se den och ni kommer förstå mig. Mm. Elitloppet.
Det är många mödrar som inte har blivit riktigt uppvaktade på sista söndagen i maj i Sverige, eftersom det är Elitloppet då, ja. Don Fanucci sett Daniel Redéns häst av många utsett till favorit i loppet, vann ju fjol, Örjan Kihlström kör, men får ju spår 8 i spårlottningen, precis som förra året, gudvars. Men tänk att det händer igen. Så den stora förhandsfavoriten, spår 8, är ju längst ut på vingen. Det är 8 stycken hästar i första försöket, det är 8 stycken hästar i andra försöket, de 4 bästa går vidare till final, mycket enkelt, i respektive försök. Men det är ett tufft utgångsläge, och vi tror ju såklart att Kihlström, han kommer ju få en besvärlig väg fram i loppet, det är tveklöst på det viset. Men vi ser fram emot dramatiken på Solvalla även det här året, på söndag den 29 maj, och då får vi ett elitlopp.
Och du på plats, eller?
Jajamän, och då det är Champions League-final på lördagen, Stade de France i Paris, Liverpool Real Madrid, och dagen därpå Elitloppet på Solvalla. Och
vilket ser du mest fram emot av de två?
Och tänk att få dem dagarna efter varandra, det är fullständigt briljant.
En enda gång har jag varit på trav. Försök ta in det, Lasse. Mm. 1986, vinnare i Elitloppet, Rex Rodney.
Ja, Rex Rodney. Kjell Håkonsen, det är därför Jörgen är kvar.
Ja, ja, det är härligt. Det husker jag ju faktiskt, och det Elitloppet är stort i Norge det, alltså det här plejer att se på det själv. Jag är ju lite hästintresserad själv och varit delägare i en häst, men han var för dålig, så vi måste sälja han, så jag får pröva en senare.
Du kan inte hänga med Lasse, häng på Lasse, han brukar gå, det brukar gå bra för honom.
Jag vet det, jag känner en som har lite hästintresse som dig, som heter Morten Langli, han känner du gott.
Jo då, vi har varit med och delägt det, och är fortfarande delägare faktiskt i en häst som tävlar i USA just nu, så alltså Jetborn heter den. Dock långt ifrån lika framgångsrik som Greenshoe som vi har pratat om förut här i podden. Men Rex Rodney 1986, det var ju norsk invasion på Elitloppet då. Alla har ju med sig varsin flagga. Det måste stå i norsk grundlag på något vis. Man kände sig som man var på Karl Johan ett par veckor senare. Det var 17 maj-känsla. Så en formidabel publik, norsk publikuppvisning var det året.
Ja. En vindlande resa genom sporthuset det här avsnittet. Ekim Çalar hade vi om idrott och krig och fotboll och rollen där. Och nu Jörgen Klem med kärleksbombningen av Norge mot Brasilien 1998. Och vi ska avsluta med en supportersång. Eller ska vi kalla det det? Det, är väl, det tangerar väl någonting sånt, men det är väl snarare filmmusik. Och det var Daniel Sirensjö som mejlade till oss. Vangelis har gått bort. Han som har gjort världens bästa låt för en idrottsfilm, Triumfens ögonblick, alltså det här Chariots of Fire. Vad sägs om den avslutningen här? Alltså det var ju så, han avled ju häromdagen bara. Och det som säger en del om hans storlek är att han, alltså Greklands premiärminister uttryckte sin sorg att den stora kompositören lämnat oss vid 79 års ålder. Och det var ju då alltså den här filmen som kom i början av 80-talet som handlade om hur några brittiska idrottsmän tränade inför OS, kan det ha varit OS i Paris 1924, och fick en Oscar då för bästa filmmusik. Sen var ju det faktiskt med i London OS invigningen. Då spelade de den musiken Chariots of Fire. Så vi avslutar så, och det passar väl bra Jörgen, för det var ju verkligen triumfens ögonblick för Norge där i Marseille 1998, eller hur ska du beskriva det?
Det var så stort att detta är ett minne som sitter länge, länge i alla norska idrottsintresserade hoder och fotbollintresserade, och ja, egentligen alla, ser de som inte var så intresserade av fotboll, blev det den 23 juni 1998, för då skedde det något magiskt.
Och triumfens ögonblick den här veckan, senaste veckan också, för Zlatan Ibrahimovic och för Bella Haak och för Pep Guardiola och alla andra som vi inledde det här avsnittet med.
Mm. Och det är nog många som håller på med idrott nu som kan sluta ögonen och tänka sig till, oavsett om det är i knatte verksamhet för killar och tjejer eller om det är i junior eller senior verksamhet, det är många som vill uppleva triumfens ögonblick, och några de får göra det när framgången kommer.
Hej för den här veckan.
Hej då, hej då.
Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!